Clas Ohlson kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!
Michel Tornius från Folkspel här. För varje bingolott, Sverigelott och joinalott du köper går hela överskottet till föreningslivet. Med andra ord får ditt lottval sak att hända. För ett Sverige där vi håller oss friskare och starkare. Det är lätt att göra skillnad. Bara välj rätt lott. Folkspel för dig över 18 år.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Lördagsgodis med Elving och Ringart.
Hallå, hej, där är ni allihopa och vad många ni är nu då. Jag hörde att lyssningen har ökat med 1000% sen förra veckan någonting. Det är inte dåligt, Arthur.
Nej, det tycker jag är jättekul. Jag tycker att det är fantastiskt roligt om jag ska uttrycka mig milt.
Mm. Jag instämmer för en gångs skull med dig i det du säger. Ja. Det ska inte bli någon vana.
Nej, det gläder mig. Det gläder mig. Ja.
Du, idag ska vi faktiskt tala om en enda sak nästan, nämligen om tv och tv-program. Och det är någonting som angår alla människor. Men det hände lite för, som är intressant för oss seniorer. Var det igår?
Ja, det var så att PRO demonstrerade utanför riksdagshuset. Man demonstrerade emot att det inte finns någon begränsning i att hur man kan lura äldre. För förra året så lurades äldre på 5,6 miljarder kronor tror jag det var. Och det är människor som hör av sig till äldre och äldre som i god tro gör som de säger och så blir de av med sina besparingar. Och det protesterar man emot och man vänder sig framförallt mot politikerna som ska fatta beslut till bankerna så att de har någon form av begränsning så att man inte kan ta ut hur mycket pengar som helst på en gång.
Bra idé.
Utan att det ska ta lite tid.
Men så att, ja. Jag undrar, många gånger så säger vi hemma så här, men varför går äldre människor på det här hela tiden? Det varnas ju för det jämnt och överallt.
Ja, men det, jag kan ju inte svara på varför eftersom jag själv inte har gått på det än, va. Men det kan ju bero på att vissa, när man blir äldre, att det tar lite längre tid att tänka efter. Vissa ringer och säger att de är anhöriga till äldre och äldre tycker att det låter som barnbarnet.
De har en maskin, de förställer rösten så att de kan låta exakt som ditt barnbarn.
De är väldigt manipulativa och de har hittat metoder som gör att framförallt äldre luras och det måste man sätta stopp för. Och jag tycker att de här protesterna är rättmätiga, det är helt okej. Gör någonting åt det, för jag tycker att det är vidrigt när man lurar äldre på deras besparingar.
Ja. Ytterligare en trist sak har vi noterat från veckan som gått, nämligen att vi åkte ur hockey-VM.
Ja, det var... Jag sa innan hockey-VM att man ska inte lira hockey i maj, va? Jag tycker att det känns fel. Samtidigt så tänkte jag, jag bryr mig inte, och det gör jag faktiskt inte.
Så det var månadens fel, tidpunktens fel?
Ja, dels det, men sen så... Sverige ska inte åka ut i kvartsfinal. Vad är det för lag? Det ska inte hända och det har ju hänt för mycket för många gånger under den senaste tiden. Så att jag tycker att vår stolthet som hockeynation har fått sig en ordentlig törn.
Eller också fick vi en läxa som vi behövde.
Ja.
Beror på hur man ser det. Ja. Du, vi ska inte strö mer salt i de där såren nu, va?
Nej. Hockey-VM är kört. Nu tittar vi framåt.
Nu ska du få presentera en gäst som vi har idag som ska sitta med under hela tiden.
Ja, det är min före detta kollega. Det var min chef under en period också. Hon har arbetat på TV4 i 24 år. Och jag kallar henne för TV-världens nöjesdrottning eller underhållsdrottning.
Underhållnings.
Underhåll, okej. Okay. Tack. Ja. För Åsa Sjöberg som är här har varit... programdirektör och programchef, men jag säger gärna underhållningschef på TV4 och ansvarig för de flesta största tittarsuccéerna på TV4. Och nu har du slutat på TV4 och nu så är du styrelseproffs, eller?
Ja, vi får se vad det blir av det. Hej!
Hej, välkommen!
Tack för att jag får komma och hälsa på er här. Det är väldigt mysigt.
Trevligt att ha det här och det vi ska tala om, det är ju ett ämne som berör alla och en var, TV. Finns det något som engagerar så mycket som TV?
Ja, jag vet. Men det är något av det som verkligen vi alla går igång på. Och även när man säger att man inte tittar så brukar det komma fram efter en stund att man har väldigt mycket åsikter om olika program och sådär.
Det kan du ge dig på, att åsikter finns det vid det här bordet också. Så jag tänkte att jag förutsätter att du kan allt om tv och framförallt om tv-underhållning. Och efter 24 år på TV4 så vet du vad tittarna vill ha och du vet vad tittarna inte vill ha. Och därför tänkte jag börja med att fråga, för det finns ju ett begrepp som man använder, de produktionsbolag och andra som gör tv, då säger att det här är bra tv. Vad är bra tv? Vad säger du, Åsa?
Men jag tror att bra tv är ju sådant som engagerar och berör. Alltså om vi blir engagerade, oavsett om vi blir förbannade eller glada, rörda, tagna och så vidare, då och dras in så att säga, då är det ju bra tv.
Så om någon blir ledsen och bryter ihop, är det bra tv?
Ja, men det kan ju vara det om man känner att man är med på lag så att säga med den som blir ledsen. Man kan ju få insikter, man kan lära sig något, man kan känna sig solidarisk med någon. Så att starka känslor kan naturligtvis vara bra tv.
Man har en känsla av att tv-världen ofta söker det här dramatiska och det sorgliga, det tragiska. För att väcka känslor.
Ja, men väcka känslor, det är ju en del av delvis också journalistiken som man skäller på journalistiken för. Att det är liksom konflikten som berör och engagerar oss. Och det är ju på gott och ont kanske. Men oftast tror jag att det finns mycket gott i det. Att man får träffa människor, bli berörd av människor, få del av historier och andras livsöden och så vidare som faktiskt berikar ens liv.
När TV4 startade för hur många år sedan är det?
Oj, det är på 90-talet. 91.
90-talet, ja. Då löd Expressens löpsedel på första dagen. Lägg ner TV4 efter en dag.
Ja, jag har en sån.
Hur har det gått sen, tycker du?
Det har ju gått ganska bra. Efter ett tag. Och det var ju tidigt TV4 från början är ju en fantastisk vision, ambition tycker jag, utav grundarna Leijonborg och Bergdahl som ville skapa kommersiell public service i Sverige. Och med det kom ju visionen eller ambitionen att ha ett brett och kvalitativt utbud där nyheter är ett nav. En självklarhet så att säga. Och det tror jag har varit framgångsfaktorn för TV4. Att det är både nyheter, nyhetsmorgon och underhållning. Och drama och sport och mycket annat.
Men du har ju varit ansvarig för det. För du var ju så kallad innehållsdirektör på TV4 de senaste åren.
Ja.
Tycker du att ni har levt upp till det här public service kommersiell del? Eller?
Ja, det tycker jag faktiskt. Jag är väldigt stolt över TV4 och TV4s innehåll, bredden, kvaliteten och ambitionen som ju vi höll fast vid trots att koncessionen som styrde liksom, och mer reglerade vilken innehållssammansättning vi skulle ha. När den försvann så höll vi ändå fast vid det. Och på senare år har vi ju till och med utökat mängden journalistik, publicistik i kanalen. När vi öppnade Efter 5 till exempel, som ju lite grann faktiskt, vi tänkte på dig Ulf, Efter 3.
Efter 3,
ja, en institution alltså. Och det ville vi ju gärna åstadkomma, en till plats där man kan följa nyhetsflödet, händelserna i vårt land.
Det programmet är uppenbarligen en framgång eftersom det sänds på alla möjliga tider nu.
Ja,
och kvällar till
ja men det är så man, ja visst, jag har fått ta ännu mer plats i rutan. Mm.
Du, när jag tänkte på, i början på 90-talet höll du på att gå åt skogen för TV4.
Det var innan jag kom dit.
Ja. Det var du som fixade. Det var du som fixade. Nej, men då minns ju jag att programmet Fångarna på fortet räddade TV4. För det blev ett program som alla ville se. Och då rusade reklamköparna till. Och det räddade TV4 då.
Ja, det var ett genidrag. Det var fantastiskt. Ett franskt format där man åker ut till det här gamla Napoleonfortet nere i La Rochelle. Och genidrag att tänka Gunde som programledare, en älskad sportprofil tillsammans med Agneta Sjödin. Och de är ju kvar där än och har varit nere och spelat in en ny säsong nu.
Och då menar jag så att jag vet ju att många ungdomar idag, de tror att Gunde Svan är en programledare. Ja. De vet ju inte att han har varit oerhört framgångsrik skidåkare. Men vad ska man dra för slutsatser av att Fångarna på fortet fortfarande lever kvar som program? Är det bra eller dåligt?
Ja, men det är ju en evig balansgång det där som vi diskuterar ofta. Förnyelse versus att orka hålla fast i traditioner och sånt som tittarna älskar och inte vara för snabb på att liksom byta ut grejer. Och jag tror att de som jobbar bakom kameran och i kanalerna ofta liksom tröttnar snabbare på något vis och så vill man förnya och känna sig trendig. Och det känns lite mossigt ibland kan man tycka. Och herregud, ska vi inte ha något nytt? Och man får ingen cred egentligen. Det är inte så att tv-recensenter och kritiker alltid hyllar och älskar de här gamla stötarna som kommer tillbaka år efter år. Utan man skäller lite på TV4 och tycker, åh vad ni är tjatiga. Men tittarna, det är ju tittarnas kärlek som är vår belöning. Och det är ju de vi jobbar för.
Har nivån höjts, tycker du, på både er kanal och alla de andra?
Ja, det är ju... Alltså, man är ju i takt med tiden. Jag tycker, jag roade mig lite med att titta på lite gammal tv innan det här, innan jag skulle komma hit. Och då tittade jag på tv på 80-talet och så fick jag upp en länk till Rassel till exempel, som ju var det största. Det var ju en nöjesinstitution på den tiden. Och de hade en interaktiv tävling där tittarna skulle gissa hur lång tid det tog att blåsa ut 800 stearinljus till exempel. Det var rätt roligt, festligt. Det var ju toppen av tv då, helt enkelt, på SVT 1986. Men, så att det, allting utvecklas och alla kanaler utvecklar och tv-arbetare och så vidare hänger med, och det är klart att det är en enorm kvalitet.
Det går fram och tillbaka.
Ja,
apropå blåsa ut ljus, man kan ju fortfarande tävla i att stapla pommes frites på höjden och högst stapel vinner, som man gör i Mästerkocken.
Ja, Kockarnas kamp kanske.
Kockarnas kamp kanske, ja. Men det, är det en utveckling, tycker du?
Ja, det tycker jag.
Ja, åt vilket håll var frågan?
Nej, men det är ju... ta Bäst i test, det här fantastiska framgångsrika programmet som TV4 nu har fått möjligheten att ta över från SVT. Det är ju knasiga tävlingar där man gör jätte, får jag säga, fåniga lekar och plojar med varann. Men det är ju superpopulärt och tittarna älskar det här programmet.
Då måste jag få säga att jag förstår inte det programmet alls. Och naturligtvis är det mig det är fel på då, eftersom det är så populärt.
Det är absolut fel på det.
Arthur älskar naturligtvis.
Nej, men jag förstår Bäst i test. Mm. För att det är ett program som hela familjen tittar på. Barnen tycker om det. De tycker det är roliga lekar. De vill applicera lekarna på sina föräldrar. Jag blev uppringd av barnbarnet som snackade nonsens i telefon med mig. Och blä, blä. Och sådär höll på. Och det var uppenbarligen någon lek som att förekommit i Bäst i test.
Så du blir försökskanin.
Exakt, precis. Så att jag förstår att det är liksom, och jag förstår också att det är någonstans hemligheten bakom framgångsrika underhållningsprogram, att det ska vara någonting som drar hela familjen till TV-apparaten.
Vi pratar ju om lägereldar. Och det vill man ju skapa så att så många som möjligt sluter upp och tittar, så att det blir liksom snackisar som vi sen pratar om här i en sån här radiostudio eller på alla möjliga ställen och på jobbet och ni vet, och ungarna i skolan och sånt. Det betyder ju jättemycket. Och där vet jag att ni träter lite om ett av våra stora underhållningsprogram just nu.
Vi träter om det mesta, men även om det här Masked Singer som avgjordes igår kväll och som jag älskar och inte missat en minut av och som jag vet att många andra älskar, men som Arthur tycker är skit. Det sa där om.
Jo, jag står för det.
Du gör det.
Jag tycker att det är fjantigt. Jag kan inte engagera mig i det. Jag tycker att det är ett program för barn och ungdomar. Jag som är 70 plus tycker.
Ja, men nu var det så bra det där som var för barn.
Ja, Bäst i test tyckte det ju var bra när alla samlades.
Ja, men det är fel på barn för program för ungdomar.
Nej, men det är skillnad på skit och skit.
Nej, det är ett underbart program. Det är toppen. Är det ett flaggskepp?
Det är ett flaggskepp, absolut. Det är en superframgång, både här och internationellt. Så att det är ju toppenprogram. Ulf sitter och nickar.
Han är riktigt sån här smickrare.
Vänta, ska du höra.
Ja, det kommer säkert vara.
Ja. Ja, men vi talar då, du kallar ju programmen för format. Varför säger man inte program?
Jo, men det är ju program och det tycker jag är bra att prata om. Format är ett specifikt, det är liksom som ett recept på ett program. Och det är... det finns en internationell tv-marknad för format. Och det är mycket format bakom många av de allra största svenska programmen som vi ser i rutan. Fast man tänker inte på det, för de känns ju helt... Bonde söker fru. Det känns ju som det mest helsvenska, härliga landsortsprogram man kan tänka sig.
Ja, och där har vi samma fråga, Arthur. Vi tar den samtidigt. Varför just bonde söker fru?
Varför inte rörmokare söker fru? Asfaltläggare söker fru?
Lärare.
Kanske för att det finns fler av dem. Jag vet inte. Att det är något nostalgiskt. Någonting som är... Vi längtar alla tillbaka till våra rötter där ute i den röda stugan. Det som vi har förlorat på något sätt. Men där är de där ute och de, kan ju, de bara jobbar 24-7. Och de hinner inte dejta eller gå på dans. Liksom.
Så då ska TV4 eller TV hjälpa dem med att hitta någon.
Och hitta kärleken. Ja. Och det är ju fantastiskt att följa de här resorna varje år. Och det är ett ett av våra i särklass största program på TV4.
Men, man kommer ut bland djuren också.
Ja, det är med. Sol, sommar. Ja, det är ljuvligt. Och så drömmen om kärlek som jag tror att vi alla kan identifiera oss med på något sätt. Att hitta sin livskamrat.
Bonde söker fru är ju ett exempel på datingprogram. Och det finns ju massvis med vad går gränsen för det här? Det finns ju Gift vid första ögonkastet.
Ja, jättebra program.
Naked Attraction.
Ja,
första dejten. Det finns ju hur mycket som helst. Mm. Finns det ingen mättnad för det här?
Men rätt som det är så kanske trenden bleknar lite och så kommer några av de största stå kvar. Liksom. Det är ofta så att det finns något sorts original eller tidigt program som överlever trendväxlingarna. Men ja, kärlek. Jakten på kärlek är väl något evigt på ett sätt. Liksom talangjakter och annat. Det har alltid funnits långt före TV:s tid. Liksom. Kontaktannonser i dagspressen när den kom i slutet på 1800. Det här är ju evigt.
Det fanns ju något dejtingprogram på TV4 i tidernas begynnelse med Adam Alsing och
Tur i kärlek.
Tur i kärlek, ja.
Och så har du tur i kärlek? Åh, Kär och galen med Lotta Engberg. Ja. Helt fantastiskt. Mm. Kär och galen. Klockorna är klämta.
Då är nästa fråga. Ja. Du talar om format. De flesta format eller programidéer kommer ju från utlandet. Finns inga svenska?
Jo, det gör det. Sen får man tänka att den amerikanska tv-marknaden till exempel, de kom ju igång långt före Sverige, så att de hann just bygga upp kataloger med fantastiska program.
På spåret är ju en svensk originalidé. Ingvar Oldsberg sa i alla fall att han hittar på den.
Ja, det kanske är så faktiskt. Det kanske är en av de stora.
Han och Björn Hellberg, ja.
Nu kanske någon sitter ute med Sjöberg, du vet. Det finns så mycket som egentligen britterna har ju, vi har ju snott en del i tidernas begynnelse. Men det kan vara så att På spåret faktiskt det får vi hedra Ingvar.
Men skulle det vara det enda då?
Nej, jag kan det till.
Ja, säg.
Ett som jag jobbar med som heter
Lilla Sportspegeln.
Ja.
Ursvensk idé.
Ja, nej men ta till exempel Så mycket bättre, som är ju ett superstort. Det fanns ett format bakom, ett holländskt, som inte alls såg ut som det som sen blev framgången på TV4, som förädlades av superduktiga producenter på Mastiff. Och det är ju för oss en institution idag, och så himla fint. Men sen finns det några, jag måste få nämna dem för jag tycker de är fantastiska och står ut. Två svenska tv-genier som heter Jock Millgård och Mattias Olsson. Och de har skapat några av de få svenska format som verkligen har slagit igenom internationellt. Och de sålde in till bland annat NBC, Minute to Win It, som blev jättestort i USA. Och som hette Minuten på svenska. Och även Körslaget som vi sände länge på TV4, som hette Clash of the Choirs internationellt. Och sen måste man nämna Farmen, som ju också står på den här topplistan av världens mest sålda tv-format. Det säljs över hela världen.
Det är ursvenskt.
Det är ursvenskt. Det är skapat av Strix Television en gång i tiden. Och TV4 sände det först. Och sen, jag babblar på nu lite här. Det är ju inte svenskt. Robinson skapades av en amerikan, Charlie Parsons, eller en britt, gud. Men det var bara ett pappersformat när Anna Bråkenhielm hittade det där på tv-mässan i Cannes. Och sen förverkligades det när en tuff, modig och kanske lite desperat tv-chef på SVT, Pia Markard, köpte det. Mm. Och det blev Robinson i Sverige.
Och vilket liv det blev, jag minns det. Vi, just efter tre radio intervjuade Harald Treutiger.
Ja.
Det hette förnedrings-tv. Ja. Folk röstades ut och skickades hem och man tyckte det var förfärligt.
Ja.
Idag gör man det hela tiden.
Ja. Det var som ett paradigm som ändrades där den här typen av reality-tv kom in. Lite fött där på Strix Television och på många ställen förstås, men att journalistiken, reportagemakandet liksom klev in i underhållningen, och det lever vi på än.
Nu måste du berätta, och nu måste du göra det helt ärligt, de här programmen där folk sitter på en öde ö och snickrar egna hyddor och jagar egen mat och fiskar och det är, och är helt utlämnade till allting, men det ändå är en fotograf närvarande, eller kanske några stycken. Hur äkta är det där? Och produktionen, programledarna, bor de i fina hus? En liten bit bort, eller?
Ja, men det är de här öarna till exempel i Robinson, de ligger en bit bort. Men det är klart att civilisationen smyger sig ju på. Jag har fått höra från projektledarna att man idag får gå och plocka plast och annat från stranden för att det inte ska liksom se nerskräpat ut. Så paradiset är liksom lite försvunnet idag.
Men har de det så förfärligt som det verkar också? Lider och svälter och fryser?
Ja, så är det faktiskt.
Så är det
faktiskt. För att
men de har bra betalt.
Ja.
Jo, jag hörde någon...
De får ju ett arvode förstås, för de måste ju ta ledigt från jobbet.
Det måste du också svara på. Ja. En mycket känd person som jag känner som sa att vederbörande hen erbjuds 400 000 tror jag för att vara några dagar på en sån där ö. Är det normalgage?
Nej, det låter som ett toppgage. Det låter som någon som man verkligen vill ha för att skapa tittande.
Skulle du hoppa på ett erbjudande om du fick en halv mille för att vara på en öde ö några veckor?
Ja, varför inte? Det
beror på vilken god mat jag fick ha med mig.
Nej, du skulle garanterat gå ner i vikt.
Ja. Jo, det skulle behövas.
Ja, men, nej, men ja, det är tufft. Och det är också för att skapa det där som ni pratade om i början. Konflikt eller att man, när man blir lite pressad och stressad, då är man inte riktigt sig själv. Och så glömmer man bort att vara artig kanske. Så kommer det liksom den sanna jaget fram. Och sånt kan ju bli intressant och spännande att följa.
Och så blir det rubriker på minsta lilla misshällighet, kan bli en hel sida.
Ja.
Men, skulle du åka dit förresten?
Svaret på den frågan är jaså.
Uttömmande.
Okay, ja. Om det var ett gäng seniorer då?
Vi kommer till det. Ja. Vi kommer till det. För det jag tänker på också är att när det är sådana här program eller programserier som spelas in, så finns det någon sorts samarbete med kvällstidningar och andra som får följa inspelningen och får följa programmen. Mm. Men de får inte avslöja för mycket, utan de får liksom följa... den tablåläggning som finns för programmen. Mm. Är det så att det är ett utarbetat samarbete som man har med tidningen?
Ja, och det var ju kanske ännu mer så här tidigare. Idag finns ju sociala medier, så att det är ju ett flöde som bara rullar på där ute. Men man gör ju också upp med deltagare om att inte liksom förpublicera och berätta vad de har varit med om innan det har hänt i programmet. För då blir det ju spoiler för alla tittare.
Ja, det var ju så i Masked Singer att det cirkulerade listor på vilka som dolde sig bakom maskerna. Det är kriminellt att sprida sånt.
Ja, det är
ett sånt bra program vill man ju ha kvar spänningen i.
Exakt, och det är ju, nej, men det blir inget bra, det skapar badwill och därmed så blir det ju inte heller någon kommersiell framgång att hålla på så. Så att det är klart att det blir på det sättet lite teamwork.
Nej, Lasse Holm var väl lite för frispråkig vid något tillfälle, för de håller på att spela in, Så mycket bättre håller de på att spela in nu, och då avslöjade han någon gäst som inte var avslöjad än, men han sa vem som skulle vara med.
Det var säkert olycksfall i arbetet på något sätt.
Nej, han, Lasse är en snäll typ, så det tror jag inte.
När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare. Vattentätelse i D-skärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. 5 stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Om en sovvide på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Var du än är och vad du än gör, så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Ja, en annan fråga är ju, om vi tar de här programmen som du kallar, jag hävdar ju att det har kommit en ny yrkesgrupp, dokusåpa-artister. Sådana som är med i sådana här såper eller dokusåper.
Den är inte ny.
Ja, den har funnits sedan de här programmen har funnits. Då. De är med i Farmen eller de är med någon annanstans. Och beter sig på ett visst sätt, och så har de upptäckt hur man ska vara för att komma med i Robinson eller någon annanstans.
Eller hos Bindefält.
Ja, till exempel för att få vara med på alla kändisfester, för de har varit med någonstans. Och då tänker jag så här, när man gör urvalet av deltagare, är inte det ganska viktigt?
Det är jätteviktigt, det är helt avgörande, för det är ju de här människorna som skapar programmen och som vi tycker om eller får spade på eller vad det nu är. Så att det är ju ett yrke att vara kastare till den här typen av program som man sysslar med året runt egentligen.
Det är helt avgörande egentligen vilka som deltar och även vilka som är programledare.
Ja.
De görs ju till hjältar. Varje programledare i varje tv-program numera.
Ja, det är ju människor som vi på något sätt umgås med och blir kompis med. Men det är ju inget nytt fenomen. Jag tror att man många gånger som... Det kan man känna igen själv, att man ser någon person som man tycker sig känna igen och nästan nickar hälsa på. Men man inser, åh nej, det var ju inte grannar. Det var ju liksom dina på tv.
Jag mötte en meteorolog av er häromdagen när jag var på besök. Och det var ju hur roligt som helst.
Ja.
Det var Kondrup.
Jag var riktigt starstruck. Kondrup,
ja, men det är fantastiskt. Man känner de här människorna. Man lever ju med dem på många sätt.
Det blir en svänner.
Nej, men för det jag tänker, om du tar en sån här karaktär eller figur som Naken Janne som har med i Farmen.
Fantastiskt.
Ja, men då är han lätt räknat ut att om jag springer näck omkring i det här programmet så kommer jag med. Eller?
Nej, men det var ju, han var ju naturist.
Han var det.
Det var helt naturligt för honom. Det var ingenting som han uppfann för Farmen, utan det var ju hans... vad ska man säga...
Var inte det avgörande för att han skulle få vara med då?
Det var klart att många tyckte att det var en lyckträff att hitta en sån kille som ville vara med. Det var ju jätteroligt också. Och han var ju en härlig person dessutom.
Får jag stanna kvar vid castingen, alltså rollbesättningen i programmen? Vi talar om deltagarna, men programledare och till exempel... Panelen i det alldeles utmärkta programmet Masked Singer är ju fantastiskt välvald. Alltså, hur mycket arbete lägger man till på att få till en sån panel? Eller en jury i Talang eller Idol eller någonting? Jättemycket. Och hur gör man? Hur tänker man? Hur alltså, hittar man folk?
Det är ju det som är, vad ska man säga, konsten hos de här teamen som jobbar på tv-kanalerna och på produktionsbolagen. Att mejsla fram den mest perfekta kombinationen, att lyckas upprätthålla relationer med nyckelpersoner så att de orkar ställa upp på såna här saker.
Så det men de är inte lottlösa.
Nej, det är klart att de får ersättning för sina arbetsinsatser. Men det betyder verkligen allt. Och att det uppstår kemi mellan personer, att det blir roligt helt enkelt, att de kompletterar varandra på olika sätt och går igenom rutan, som vi brukar säga.
Ja, men det är ett bra uttryck. Ja. Nu vill Arthur prata om Wahlgrens.
Ja, nej men...
Apropå att gå igenom rutan och vara underbara
nej, men varför är det så många program med familjen Wahlgren? Kan du förklara det?
Ja, och i olika kanaler.
Olika kanaler. Det är Pernilla och det är Bianca och det är Benjamin.
Ja, alla vill ha sin del.
Varför inte familjen Johansson eller Pettersson?
Eller Ringert.
Ja, precis. Ja, men det är ju för att det är en osedvanligt charmig, begåvad, härlig familj. Som dessutom har ställt upp på att dela med sig så mycket av sitt familjeliv och sig själva. Mycket hårt arbete bakom... förstås. Men det är ju en superhärlig familj. Och de vågar vara precis som de är, tror jag. Och det är väl det som gör att vi förfasar oss också. Men herregud, varför bråkar de framför kameran? Hur kan vi få se? Och det är ju därför också som man blir så fästad vid det här gänget. Att gud, det är ju precis som det är hos oss med jobbiga tonårsungar eller livet.
Vem är er favorit i familjen?
Och jag tycker om alla så himla mycket. Men jag måste säga att jag är lite svag för Benji. Herregud. Benjamin. Han är ju eller jag tycker alla är fantastiska. Men jag är ju tant. Jag måste ju få tycka att han är en världens värld.
Pernilla är bra. Hon är
Pernilla
bäst.
Är ljuvlig.
Ja. Särskilt i Masked Singer.
Ja, hon är väldigt skicklig där också.
Ja, det men du, Benjamin här, varför svär han så mycket? Och hans gäster dessutom. Är det så man ska tala nu? Jag kanske har missat det där också. Så ska man tala numera kanske. Nej, i varje fall i... något yngre kretsar. Ja, det är jävlar och helvete och satan och fan i varje mening.
Ja, jag är lite rädd här, för jag har en tendens
att själv... Har ni ingen... Förlåt,
ja, säg, förlåt.
Har ni inget språkvård?
Nej, det där med språkvårdare avskaffades olyckligtvis för länge sedan. Det är medarbetarna på kanalen som får ta hand om det. Men jag tror att vi är lite mindre... Vad ska man säga? I reality är det ju reality. Det är det som händer. Det är den äkta varan som kommer ut. Och svär man så svär man. Och det är klart att det kanske inte alltid är roligt. Men
har man ett visst ansvar då? Jag tänker, det finns ju en executive producer som är från TV4. Bör inte han eller hon säga ifrån? Nej, nu svärs det på tok för mycket här. Ni måste vårda språket. För har man ett visst ansvar?
Jo, det är klart att det finns ett ansvar. Men jag tror inte att just svordomar är det som man kanske tycker är besvärligast. Eller det man slår ner mest på. Och... Nej, jag vet inte. Jag tänker att det sånt här går i vågor och det kanske... Jag blir lite stum här, för jag tänker att det är... Man tar... Och om man verkligen inte gillar ett program där det förekommer mycket svordom, då kanske man helt enkelt bara struntar i och tittar på det. Och de som älskar Benjamin, de bryr sig liksom inte om just den detaljen.
För ett exempel nu. Familjen Wahlgren, som är med i så många olika tv-kanaler, så många olika, de är ju väldigt självutlämnade. Va? Det finns inget filter, utan man får se allt. Det fanns en film som hette Truman Show med Jim Carrey. Kommer du ihåg den?
Ja.
Det är bara kort så handlar det om en kille som föds som att vara en del av en dokusåpa, så man följer hela hans liv. Folk sitter hemma och tittar på tv och ser hur han lever i en konstlad värld. Han vet inte om att han gör det, men han gör det hela. Till slut vill han lämna den världen, så han hoppar in i havet som han tror att det är. Ja. Och så tar han och seglar bort, och till slut kommer han där kulisserna tar slut.
Ja, det är så rörande. Och så, ja.
Men är vi på väg åt det hållet med familjen Wahlgren? Det är det jag säger.
Nej, absolut inte. Det är ju... Det pågår ju bara så länge som det är... Dels förstås att det finns tittare som vill titta. Wahlgrens går ju på en kommersiell kanal. Och om det inte genererar tittande och engagemang, nej, men då finns det inga förutsättningar för att fortsätta den där berättelsen. Men så länge det finns det, så är det ju fint att... Så länge de orkar, kanske man kan säga. Men det är ju... Och sen är jag helt säker på att det finns mycket resonemang där man liksom begränsar och säger, men vet ni, det här ska vi inte... prata om, eller nu, här går en gräns, det här ska vi skydda och inte liksom lämna ut, för det blir inte bra för den personliga integriteten och så vidare. Så jag tror att det är många kloka tankar där bakom. Det ser lätt och enkelt ut, men det är mycket tankemöda och omsorger.
Vi gled snabbt ifrån den här frågan som jag tänkte återknyta till, nämligen varför görs det inga program för äldre? Mm. Eller åtminstone väldigt få program. Och det gäller hela tv-världen.
Ja. Och då tänker jag att det är lite en myt på ett sätt, tycker jag. För att dels så görs, jag tänker på att SVT har ju satsat på ganska många program på sistone som har varit lite festliga och fått väldigt stort genomslag. Hotell Romantik, som det pratades om enormt mycket. Och sen finns det ju Seniorsurfarna, om ni har kollat på det.
Ja, det har vi sett.
Och sen måste man ju nämna att många program som rullar i broadcast-tv idag är ju företrädesvis för en mogen publik som ju har stannat kvar och är mycket mer trogen till broadcastat.
Så vi ska inte gnälla då? Vi äldre.
Nej, men det får man alltid göra. Man ska vara kritisk konsument, så att säga. Men Antikrundan och Stjärnorna på slottet och sådana program har ju en väldigt stor lägereldspublik, men också väldigt många äldre tittare som älskar sina klassiker och som är kvar i dem. Så att det för kanalerna är det nästan en större utmaning att lyckas hålla kvar i och engagera nya generationer yngre tittare som ju snabbt rör sig in i ny teknik, tittar på TikTok och Insta och liksom rörlig bild någon annanstans eller spelar spel och så vidare.
Så du menar att oss äldre har dem ändå, eller?
Ja, lite så är det faktiskt, om man ska vara ärlig.
Den här synen på äldre människor som konsumentgrupp, som reklam, som föremål för reklamen, att de är värdelösa och har inga pengar och inte åt några pengar och ingenting att satsa på, finns den kvar?
Nej, det ändras ju nu, och de här kommersiella målgrupperna som TV4 jobbar med till exempel har ju ändrats successivt. En gång i tiden hette de 1259, och jag var med när det där ändrades till 1564, och det var en stor händelse i relation till reklammarknaden, för att det har blivit en modell där man liksom inte vill betala för en grupp som man misstänker inte liksom ändrar sitt konsumtionsbeteende i samma utsträckning som en ung person. Men idag så är man på väg att gå över till 3+, det vill säga prata om alla och inte sluta vid någon viss ålder, därför att alla tittare är värda väldigt mycket, och räckvidden att nå många är helt avgörande för kommersiell tv. Så att därför så det där diskrimineringen, så att säga, den är över nu, och den ska man inte skylla på kanalen, utan det är reklammarknaden. Ja, det är fint.
Kan vi tala om någonting som ligger mig varmt om hjärtat och de flesta, tror jag, nämligen mat-tv?
Jag visste. Jag visste att den skulle komma. Jag visste det.
Jag har skrivit mat här.
Ja, härligt.
Och det finns så många matkanaler. Ja. Det finns till och med en hel kanal som heter Godare, som jag tycker är trevligt att se på.
Mysigt. Ja.
Lite ojämn, men mycket bra, eller ganska bra ibland. Den går dygnet runt, och det är matlagning överallt, och ni har årets mästerkock och Kockarnas kamp och det ena med det andra. Ja, där kan Arturs fråga också komma fram. Finns det någon gräns för hur mycket mat-tv vi kan svälja?
Nej, antagligen.
Jag hoppas inte det, för jag älskar det. Jag ser allting.
Ja, och det roliga är, som du beskriver ju där nu, en liksom nischad matkanal. Det finns ju numera, när det finns ett internet att sända tv på, så är det ju oändligt. Det finns ju ingen begränsning nästan på vad man kan plocka ihop och skapa. Det finns en ny trend där man gör fastkanaler, heter det, där man liksom bara ligger och loopar program på tematik kanske, eller kataloger som man bara sänder om och om igen. Men återigen, Sveriges mästerkock fortsätter att vara ett av de stora programmen på TV4, och det är ju inte bara matlagning och inspiration, utan också en spännande tävling där vanliga svenska människor får en chans att kanske ändra sitt liv och visa hur skickliga amatörer de är.
Ja, det är en bra idé. Var kommer den från?
Det är också ett brittiskt format.
Brittiskt?
Ja.
Jaha.
De kan väl inte laga mat i England, kan de?
Nej, det var inte bara...
Det fanns ett program som vi hade för länge sedan som hette Ready Steady Cook. Och nu kommer jag inte ihåg den svenska titeln på det. Som var superhärligt, som också gick på TV4.
Men när de står och äter, det gör man ju varje dag, varje morgon nu i Nyhetsmorgon,
ja,
och andra,
det,
andra kanaler också, äter man mycket. Och man ska samtidigt vara programledare och tugga och prata på en gång. Finns det någon gräns för det där? Jag tycker snart, har de inte ätit färdigt snart? Har de inte mätta snart?
Asch! Ja, så, återigen så får man väl följa.
Alla säger att det är så gott. Vad gott. Men tänk om någon gång skulle säga att det här var inget vidare.
Ja.
Vad skulle du reagera? Hur skulle du reagera?
Det vore kanske lite befriande faktiskt. Ja. Att om någon sa någon gång så här, men nej, det här receptet var inget roligt.
Ännu inte hänt.
Det här smakar blä.
Alla vill vara artiga förstås också till de fina,
ja, det är klart,
kockarna och kockar, kvinnorna som lagar mat.
Men du som kan tv och har jobbat med tv, hur ser framtiden ut? Vad är det för trender vi ser framför oss? Vad är det som ska komma nu efter Naked Attraction? Där man då verkligen tänjer på gränserna.
Ja. Det är svårt att förutse nästa trend. Jag tycker man har undrat länge. För när reality kom så var ju det verkligen någonting nytt som smög sig in och började befrukta många genrer. Inte bara liksom dokumentära... Ja, bilskolan fanns det. Sen smög det sig ju in som sagt i underhållningen också. Så Let's Dance är ju på sätt och vis ett realityprogram där verkliga människor faktiskt måste lära sig någonting. Och vi får följa en utveckling och så vidare. Sen dess har det liksom inte kommit någon helt ny genre, skulle man. Utan det är nog egentligen tekniken som har ändrats och vår möjlighet att se på tv. Det jag ser just nu är ju att vi från den här enorma expansionen där alla startar nya streamingtjänster, alla streamingtjänster som finns globalt och framförallt i USA kommer till Norden och Sverige. Det är konsolidering. Det vill säga, det är så mycket nu så att det går liksom inte att skapa lönsamma verksamheter längre. Så även de stora globala börjar ju titta på att slå ihop sina tjänster och sina kataloger för att komprimera och skapa enklare erbjudanden till användarna. Och där är ju TV4 också inne på en sån resa där man ska jobba ihop med C-more och lägga ihop det till en tjänst så att den blir tydlig och enkel för användarna. Och det är nog helt avgörande för att inte bli utslagen av alla de här globala som trycker sig in på vår nordiska marknad. Så jag hoppas mycket att det blir en liksom kraft för det lokala. Att vi här i Sverige och Norden går igång på våra lokala program och att även unga människor tycker det är kul att titta på tv som görs här och snackisar som skapas här. Och sen tror jag också att det fortsätter att vara viktigt och starkt med nyheter och nyhetsrelaterade program som Nyhetsmorgon och Efter Fem. Nyhetsmorgon är ju Sveriges största program, så på Play så är det samlar verkligen alla generationer och är störst bland unga tittare. Och det är ju väldigt kul och bra, tror jag. Där följer man verkligheten och hur den utvecklas och diskuterar.
Ja, det är roligt för unga nyhetskonsumenter eller mediekonsumenter, ja, brukar ju inte läsa nyheter så mycket, nej, trodde jag.
Men de gör det. Och
när
det blir valår till exempel, då kunde vi se att unga tittare verkligen vänder sig till traditionella medier för att följa och tolka och förstå och göra sina val. Där är ju public service jättestarka, men även TV4 är med.
Ja, det har ni alla en viktig roll att fylla. Demokratin sitter ju allt trängre i världen överallt nu.
Ja,
vad känner ni för uppgift där att hålla stånd mot auktoritära tendenser?
Ja, det är ju urviktigt. Fri journalistik, oberoende publicistik är ju helt avgörande, jätteviktigt. Kanske, jo, det är alltid viktigt. Det är viktigt för demokratin.
Det är det vi håller på med här.
Ja, och det är lysande.
En lite mer vardaglig fråga bara innan vi släpper iväg dig.
Ja.
Så småningom här. Ja. Jag har tyckt från första början, och jag tror när jag jobbar på att skapa en sån känsla på TV4 av en familjär anda där ni alla är kompisar. Jag menar, på Sveriges Television i all ära, men man säger ju inte ikväll kommer nyheterna med Claes till exempel, men det kan man säga hos er, även om han inte heter Claes just där.
Ja. Med Anders.
Har ni jobbat med den där?
Ja, jag tror att det var någonting som de som var med och tidigt i TV4s barndom satte den, vad ska man säga, modellen, standarden, att vara den mer personliga kanalen för att hitta liksom alternativet till lite mer trådraka public service.
Mm. Och i linje med det vill jag då, nu tycker jag, att TV4 har varit bra på att behålla äldre erfarna medarbetare. Jag tänker på Roffe Porseryd som fortfarande sitter med när det handlar om utrikesnyheter.
Ja, men helt rätt. Bengt Magnusson och många, många.
Och Bengan,
ja,
Malou kör vidare.
Medan SVT tackar ju nej till Claes Elfsberg och Marianne Rundström därför att de hade passerat ett visst åldersstreck. Va?
Finns det någon sån regel på TV4 att man egentligen inte ska få vara anställd efter 65 år fyllda?
Nej, det finns ingen, det är klart, det är ju liksom, man har ju rätt att ta ut sin pension när den kommer, men det finns ju inget förbud mot att jobba vidare.
Man åker inte ut på det sättet som
nej,
på en
och
del
sen
andra
så
håll.
Kommer vi överens med våra profiler att det är många som tycker det är härligt att få kanske lite friare arbetstider och sånt och hellre kan jobba under ett avtal men ändå vara kvar, för det betyder så mycket också för våra tittare. Och det tycker jag är viktigt för just kontinuiteten och att stå för någon sorts trygghet i en galen, kaotisk värld. Det tror jag är en viktig uppgift för en tv-kanal idag.
Får jag som gammal gubbe då komma med två förslag på programinnehåll som jag gärna skulle vilja ha?
Vi får skicka in sig. Ja, jag kan ju inte lösa det längre som jag har lämnat det.
Nej, men jag saknar trafikmagasin. Va? Jag saknar program om bilar och trafik. Därför att jag tycker det är intressant. Jag är intresserad av bil. Jag vet ju att de flesta som köper ny bil i Sverige, det är äldre män. Och jag tillhör dem. Och jag är nyfiken på vad som gäller nu. Ska jag köpa el eller hybrid eller vad ska jag ha? Så ett trafikmagasin skulle jag gärna vilja se. Och så vill jag se ett melodikryss i tv. Arne Hegerfors hade det en gång i tiden.
Ja,
melodikrysset på lördagar löser jag ibland. Och jag skulle gärna se ett sånt kryss med gamla hedliga artister och schyssta låtar.
Det fixar Åsa med sina kontakter.
Du det? Ja, jag ska ta det vidare här.
Har du ännu mer på listan?
Nej, det är de som jag har just nu.
Ja, jag får höra av mig till program... gänget där inne och se om de kan tillfredsställa det här. Ja, jag ska säga att du har uttryckligen sagt att nu jäklar måste.
Ja, exakt.
Ja, annars får du komma tillbaka hit och stå till svars. Men det var väldigt det trevligt att ha dig här och det är hur mycket som helst att prata om.
Ja, det tar aldrig slut. Men vad mysigt. Tack så mycket för att jag fick komma.
Det är vi som ska tacka för att du ville ta dig tid att komma hit. Det var jättekul också.
Tack ska ni ha.
Tack.
Du måste lyssna på min sjuka dröm jag hade igår. Alltså, de var
jag måste bara lyssna på den här reklamen först.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Det lät ju bra.
Ja, men jag hade liksom kräftklor.
Nej,
så kom jag upp igen.
Jag måste lyssna på nästa reklam också. Förlåt.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.